Jag var runt i min telefon bland anteckningarna och letade häromdagen efter ett roligt quote jag hade skrivit om IQ-tester. Något som jag ville citera i något sammanhang. Och då när jag var runt och letade så dök en väldigt speciell lista upp i mina anteckningar. Det stod: frasigt hår, skrattretande självgod, leverpastejsmackorna, underbett, tycker att han är konstnär, tycker att han är otrolig för att han får är smartare än 2% av befolkningen som svar på ett sånt där IQ-test som florerar på Facebook. Näshår, stökigt kök, falsk feminist, flaniga naglar. Det är alltså en lång lista från för flera år sedan när jag var olyckligt kär i en kille som jag ville komma över. Det har som för så många andra varit en taktik för mig att komma över någon, att skriva liksom en väldigt metodisk lista över människans alla tillkortakommanden och sämsta sidor. Som att liksom motbevisa kärleken. Och nu när jag läste den här listan så blev effekten, det blev så uppenbart att herregud vad kär jag var. Den här listan på allt skit, alla dessa hemska egenskaper och dessutom flaniga naglar på det. Och ändå ville jag inte vara med någon annan levande person än honom. Olycklig kärlek är temat för detta avsnitt som är det första i den femte säsongen av Dumma människor. Vi ska prata om huruvida såna här listor över dåliga egenskaper är en fiffig metod för att komma över någon. Och om det inte är det, vilka andra sätt finns? Och om du är den som är utsatt för någon annans olyckliga kärlek, du är the object of desire, hur ska du göra då? Jag heter Lina Thomsgård och med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. du vet, att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Björn, ska vi börja med någon sån lite övergripande definition? Olycklig kärlek, vad är det? Vad har vi att göra med då? Är det obesvarad kärlek?
Det är obesvarad kärlek specifikt som vi kommer att prata om idag.
Är det här ett ämne som ligger dig nära om hjärtat?
Ja, och jag tror kanske att det ligger många nära om hjärtat. För det är nämligen så här att nästan alla har upplevt det här. Mm. Amerikansk studie från 2013 visade att 98% kände igen sig i den här beskrivningen av olycklig kärlek, eller att de hade varit med om det. Mm. Och är det någon grupp i samhället som du tror är med om det här särskilt ofta, eller som känner det här?
Det här är liksom svaret på alla de där frågorna. Tonåringar.
Ja, precis. Eller man kunde se tonåringar, lite yngre personer. Sådär. Det var ju någon amerikansk studie här där gymnasie- och högskolestudenter var väldigt obesvarat kära. Och obesvarad kärlek var 4 gånger så vanlig som besvarad.
Men det var ju också att man var alldeles orimlig. Jag var liksom obesvarat, olyckligt, superduper kär i Janne Kask, sångaren i Brainpool, i flera år utan att ens ha träffat honom.
Mm. Som våra lyssnare vet så finns det ju forskning om nästan allt, och det finns ju även personer då som har verkligen fördjupat sig i det här ämnet med obesvarad kärlek. Ett sånt forskargäng fördjupade sig i det här i en studie som heter The Prevalence and Nature of Unrequited Love. Unrequited betyder obesvarad. Och då kunde de hitta ett antal olika kategorier av obesvarad kärlek. Alltså de frågade massa folk om deras obesvarade kärlek och kunde sedan koda. Mm. Så att de hittade liksom 5 olika typer. Och den allra första var det du beskrev.
Mm.
En crush på någon som personen inte ens känner. Till exempel en kändis.
Det jag känner för Barack Obama.
And it's an enormous responsibility.
Sen har vi nästa kategori då, som är en crush på någon i ens närhet, men där man inte visar sina känslor eller försöker sig på att få till något.
Mm.
Det här har man också varit med om, typ alltså jobbet. Eller, alltså man bara låter bli för att det är typ inte lämpligt.
Nu sitter jag lite som ett frågetecken, eftersom jag har nog faktiskt aldrig ägnat mig åt det här.
Nej.
Kan vara dålig impulskontroll eller bara ungefär som att jag är helt omöjlig. Jag har inga dolda talanger, för att kan jag något så måste jag bara ut med det.
Mm.
Eventuellt samma sak med affection. Once I had
a secret love. Men jag har varit med om det här faktiskt, och långt, långt senare berättat för den här personen att det var så.
Och då var den kär i dig också?
Nej.
Nej.
Vi dyker på den tredje kategorin.
Mm.
När man biter sig fast i en person som redan avvisat den.
Ah, bekanta klockor. Dånar.
Mm.
Det gör det, Björn. Nu ska inte du se ut som ett frågetecken.
Du, jag ska säga dig en sak. Att jag tror att jag är rätt bra på att gå vidare då.
Ah,
faktiskt. Alltså, det är väl någon slags självbevarelsedrift då.
Ah.
Om man har blivit avvisad då...
Då ger man upp och knatar vidare.
Exakt.
Jag vill lägga ett litet genusraster här. Det är möjligt att jag är helt ute och cyklar.
Mm.
Men där tycker jag generellt bland mina manliga vänner att de är mer så här... Jaha. Medans kvinnor liksom vill till slut vinna tillbaka, vill liksom få honom att lämna den här nya tjejen för att hitta, alltså det liksom...
Precis, och jag tänker nog att det har att göra med liksom uppvaktningsmönster och sådana saker, att som kille får man ju mycket mer träning att avvisas.
Just det, såklart. I en traditionell miljö där killar ska vara den som bjuder upp, som visar att de vill och så vidare, så är det klart att ni överlever om någon säger nej.
Ja, eller man det kan ju vara svinjobbigt och varierande jobbigt för olika personer, men man får i alla fall mer träning i det. Sådär.
Och även alltså, fotbollslaget, nej, du får inte spela med mig. Alltså, det är en lite så rakare och tuffare jargong som kanske gör att man tuffar till sig lite.
Så kanske det kan vara.
Ja.
Och sen så har vi när man inte kan släppa attraktion från en tidigare relation som tagit slut. Minns du vår kärleksantropolog Helen Fisher från vårt avsnitt?
Just det.
Romantisk kärlek. Hon kallar just det här fenomenet för frustration attraction. När man har varit tillsammans med någon, det har tagit slut, men man dröjer sig kvar i massa romantiska föreställningar.
Är inte det samma... Okej, det är skillnaden från det förra exemplet. Var att i det förra exemplet så har man fått ett blankt nej. I det här sista exemplet så har man haft en relation.
Exakt. Ja, sista då, femte kategorin. Ojämlikhet i en relation, när en är mer kär än den andra.
Just det, för olycklig kärlek behöver ju inte per definition betyda att man är singel.
Eller
man
kan ju... obesvarad.
Obesvarad, ja. Man kan vara i en relation och känna.
Precis. Och det kan ju vara då till exempel att man är överens om att vara tillsammans, men att det liksom är en transaktion där man är ute efter olika grejer. Ena parten kanske är passionerat dödskär, medan den andra parten mest är ute efter tryggt sällskap eller liksom trygghet eller något sånt. Det har man ju stött på.
Mm. Och det är då, skulle man definiera som obesvarad kärlek, men inte med nödvändighet olycklig sådan?
Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara faktiskt. Men det kan ju mycket väl vara det också.
Mm.
Och jag tänkte när jag läste om det, så tänkte jag på den här Berkeley-forskaren Dacher Keltner som vi pratar om ibland. Han forskar mycket om makt och maktdynamik och sådana saker. Och han brukar alltid ta upp det här att liksom en makthierarki finns i alla relationer.
Mm.
I alla relationer, i de mest vardagliga relationer, i kompisgänget. Alltså det finns en maktstruktur som är outtalad.
Mm.
Och så är det väl i kärleksrelationer ofta också, tänker jag. Men att det där kan växla över tid. Ibland är en mer kär än den andra och det går lite upp och ner. Så
ja, och att man kanske inte behöver liksom ringa polisen så fort det händer att man känner att man är mer kär än den andra, utan att det faktiskt får vara lite så.
Det kan få vara så, ja.
Det finns ett jättefint avsnitt av Allvarligt talat i P1 där Liv Strömqvist svarar på frågan om huruvida det är vänskap, även om det känns som att den ena vill vara mer kompis än vad den andra vill. Som handlar om just det där.
Om jag uppskattar och behöver en annan person mer än vad den uppskattar och behöver mig, så anses relationen dålig och skadlig för mitt jag, eftersom det gör att jag, enligt en ekonomisk logik, då får ett lägre värde än den andra personen. Men vänskap är något annat än ekonomi, och kan inte reduceras till samma enkla matematiska formler.
Vad tänker du att det kan vara för tankefel som vi dumma människor brukar göra, som ställer till det för oss på det här viset, att vi liksom fastnar i olycklig kärlek?
Det är hur många som helst av våra avsnitt som knyter an till det här. Alltså allt ifrån förlustaversion, jag vill inte förlora något, till... alltså det känns som att väldigt många av våra avsnitt spelar in i varför vi blir olyckligt kära. Ska vi försöka bena ut några av de här?
Ja, men jag satte mig och funderade lite grann på olika såna här psykologiska fällor som bara ökar sannolikheten att man ska fastna i någon sån här olycklig, obesvarad kärlekstillstånd.
Mm.
Och en sån grej är det här med knapphetseffekten, om du minns vad det var, nämligen att vi uppfattar en resurs som är sällsynt eller knapp som mer värd, mer tilltalande.
Just det.
Och det kan man ju se redan hos små ungar som är 2 år gamla, att de tycker att det är experiment och att det är mer intressant med en leksak som är bakom en glasvägg man får krypa runt, än om samma leksak ligger öppet och fritt. Sådär. Och så går vi genom livet och bara tänker att det som är hard to get måste vara värt mycket.
Just knapphetseffekten känns ju som den stora boven här.
Ja.
Med tanke på hur liksom, en människa som inte hade några tendenser att triggas av knapphet skulle ju se någon den diggar och säga, hallå där, ska vi gå och ta en sväng om?
Mm.
Och när man, nej, det vill inte jag. Bara, varför ska jag slösa tid på dig då? Jag fick ett rakt svar, jag dansar vidare. Medan det för, bara när jag berättar den här historien så blir jag lite attraherad av den här personen som sa nej. Det är liksom hur väldigt många... Det är stort, för mig har det varit hur jag blir intresserad av någon.
Du blir jättetriggad av det.
Men det behöver inte ens vara ett nej, det kan vara ett... Jag jättegärna, men jag bor på andra sidan jorden, dödssjuk, eller alltså, du vet, allmänt krångel i vägen.
Ja, gud vad intressant att du, alltså det är bara intressant att tänka på, för att jag gillar ju, som många av våra lyssnare säkert också, att tänka på mig själv som en liksom rationell beslutsfattare och sådär. Men nu när vi börjar bena det här så kan jag ju se gånger då jag har verkligen hamnat i det här, att en person blev riktigt intressant först när det blev lite knepigt.
Ja, liksom. Exakt.
Ja, ja, men visst. Men jag ska också säga att jag tror att liksom, när jag blivit äldre så har det där blivit... Alltså, det är mindre intressant med spelet och mer intressant med liksom, människan. Sådär.
Och det kan man tänka på då nästa gång man tycker att någon är extra intressant för att den ska flytta utomlands eller så. Att säga, är det personen i fråga eller är det idén om att den här personen...
För man har ju varit med om det omvända också. Mm. Eller hur?
Ja.
Att en person är så intressant när den är otillgänglig. Mm. Den blir tillgänglig. Mm. Intresset dalar.
Ja.
Hej.
Hej. Bor du här?
Nej, jag skulle bara åka här den här vägen. Det var en grej jag skulle... Vill du ha skjuts?
Nej.
Men du kan ta hjälmen.
Jag går.
Ska du till Christian ikväll då?
Kanske.
Okej, vi kanske ses där då. Okay,
jag funderade på det här med overconfidence bias. Alltså, ibland så har vi en tendens att tänka högt. Alltså, självkritik är ju väldigt vanligt, självkritiska tankar. Men vi kan också ha ett sånt här, liksom det motsatta, sånt här overconfidence bias kallas det. Till exempel om man frågar folk om de är bättre eller sämre än snittet på att köra bil, så svarar 90% att de är bättre.
Oh, just det.
Och det finns ju en grupp personer, tycker jag mig ha stött på också, som har en idé om att de personen de ska vara tillsammans med måste vara av en sån jäkla kaliber så att de får aldrig till det.
Just det där, vi hade en gång en fest hemma hos oss där det var en massa singlar och så var en tjej som säger outstandingly snygg, rolig. Alltså hon är sån där liksom en på miljarden, riktig jävla urping. Och så kom en massa singelkillar i alla olika, vad ska jag säga, om man nu får vara så fräck så jag pratar om någon form av steg, så var verkligen alla olika ligor, åldrar, attraktionskraft etc. Och alla, kan säga att kanske 8 killar som kom fram till mig under kvällen och var så här: en som jag gillar, som jag tror skulle kunna vara någonting för mig, det är hon den där som sitter, hon som satt där i köket. Och det var ju så lustigt, för att hon skulle ju, om man ska vara så pass krass, hon skulle faktiskt inte intressera sig för nästan någon av dem. Om man då skulle utgå från samma stege, liksom. Så hade hon en högre poäng än alla dem. Och det var ingen av de killarna som istället så här, föredrog den där blyga eller den där andra roliga tjejen. Utan alla skulle just ha den här liksom, trofé-tjejen. Och man bara, men det här går inte, den här ekvationen går inte ihop.
Nej, och det finns ju, alltså man har just ett på, eller jag vet några sådana personer som går runt i tillstånd av liksom evigt obesvarad kärlek, för att de här personerna går hela tiden runt och är obesvarat kära i personer som är kanske några snäpp upp då. Det låter lite hemskt, men it's a thing liksom.
Well, good luck with that.
Det här med intermittent förstärkning som vi gjorde ett helt avsnitt om, besatthetens magiska trollformel, det är den här mekanismen då att om man så att säga belönas för ett beteende lite randomly någon gång då och då, så kan det liksom övergå till en besatthet så småningom. Det är den mekanismen som gör att spelare i Las Vegas fortsätter att dra i spakarna på kasin, för att någon gång då och då så rastlar det till och då förstärks ett beteende väldigt mycket. Och
översatt till kärleksvärlden så skulle det innebära att Jocke går på några dejter med en tjej, tappar intresset, tjejen hör av sig, frågar om de ska fika och han bara nej. Och sen så hör hon av sig igen och då plötsligt har Jocke en självförtroendesvacka och skulle inte ha någonting emot att få lite härlig uppmärksamhet, så han svarar henne att absolut, vi kan gå på bio. Och så är Jocke lite otydlig i om han vill eller inte, eftersom han var femte eller så glest som var tionde gång visar gensvar och intresse. Det här kan mycket väl leda till att tjejen i fråga hör av sig en miljard gånger och plinga på dörren där hemma eller liksom bli så inte kan släppa det, eftersom nästa gång kanske han nappar, nästa gång. Könet här verkar inte vara jätterelevant, jag bara tog det här som exempel.
Why are you so obsessed with me?
Ytterligare ett tankefel, det är det här med konsekvensprincipen, och jag vet inte om det ordet klingar bekant. Det är det som ligger bakom till exempel det här med kognitiv dissonans och så.
Just det.
Nämligen vår starka drift att ha en identitet som håller ihop. Vi har ju snuddat vid det i flera olika avsnitt, att vi är så otroligt inställda på det, både hos oss själva och hos andra. Vi vill att folk ska vara konsekventa.
Mm.
Så att om man hejade på Hammarby på tisdag så ska man göra det också på onsdag.
Mm.
Om man börjar heja på AIK på onsdag så då upplever vi det som förvirrande och hotfullt och konstigt. Mm. Och vi gillar det inte. Liksom. Och det här är samma sak med oss själva då, att vi, om man tänker på sig själv som en miljövän, ja men då vill man också källsortera, och om man slarvar med källsorteringen så uppstår det här psykologiska obehaget som kallas kognitiv dissonans, när handlingar och självbild inte hänger ihop.
Mm.
Och om man är en person som har en lite, vad ska jag säga, trist självbild, eller kanske att man känner att man inte är förtjänt av kärlek eller sådana saker.
Just.
Så då är det naturligt att söka sig till
situationer som bevisar det.
Som bevisar det, så att man kan hålla ihop just den här det. Självbilden eller identiteten. Så det tror jag också är en viktig förklaring, ofta.
Som många människor som jag kan uppleva gör liksom lidandet till en del av sitt identitetsbygge, där det vore förfärligt om de plötsligt skulle behöva stå på sin t-shirt och gå ut och ta en joggingtur och faktiskt visa att de mådde bättre.
Indeed.
You broke my heart!
En radda tankefel som ligger till grund för varför vi hamnar i detta. Den där obesvarade kärlek och smärtan som kommer med det.
Ja.
I love you. I want to hear you say that you don't love me. Because if you say that, then I won't call you. And I won't be in your life.
I don't love you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Om man skulle vara en person som inte själv är olyckligt kär, men som någon annan är olyckligt kär i. Mm. Finns det något man bör tänka på då? För det kanske är en person, jag vill inte den här personen illa, men jag är bara inte kär. Det kan vara jobbigt, kan ibland vara lite behagligt när någon är kär.
Vet du att en sån grej kan vara faktiskt att inte intermittent förstärka.
Just det.
Och det vill säga att typ klippa, även om det verkar hårt. Jag har varit med om det själv faktiskt, en tjej som jag var jätteförtjust i. Mm. Där lite olika omständigheter gjorde att det blev knepigt. Och då så sa hon det, att nu ska vi inte höras mer i någon form. Och jag tyckte det kändes väldigt obarmhärtigt då, men blev ganska snart rätt tacksam över det, för det gjorde det lättare att komma vidare.
Just det, och hade hon istället följt sitt hjärta och bara, åh, den här serien som jag och Björn kollar på, jag ska bara skicka iväg ett sms, eller
visst,
gud vad gullig han var på den här bilden, jag river av ett hjärta. Hade hon följt den impulsen så hade det förlängt hela den här stökiga processen.
Absolut.
Högt uppe på berget jag har till en väg förlorat mitt hjärta, fått aldrig igen. En tjuv som skäl pengar blir haffad en dag, men mot kärlekens tjuvar finns det rätt eller lag.
Lina, jag bara tänker i den här liksom melankolin, när man sitter där och känner sig obesvarat kär. Mm. Finns det något? Finns det liksom 3% mys i den?
Absolut. Det finns ett citat av tidigare nämnda program Allvarligt talat, fast den här gången med Kristina Lund. Det är flera år gammalt, och det är någon som skriver in på att den är olyckligt kär. Och Kristina resonerar så där klokt och befängt som hon gör rakt igenom.
Jag blir så avundsjuk när jag läser om dina starka känslor. Jag är 34 år äldre än du. Ingen kommer längre på idén att krossa mitt hjärta eller ens nagga det i kanten i förbifarten i någon korridor. Min själ hälsar till dig från sitt skyddsrum av fett.
Hör du, grattis! Du är kär, du känner att du lever liksom.
Mm.
Ont är också en känsla.
Först stal han 2 kyssar, sen tog han min hand, sen stal han mitt hjärta och satte i brand. Högt uppe på berget fanns ingen polis. Jag har blivit bestulen, men har inga bevis.
Björn, lista jag drog där i inledningen av det här programmet. Att här, lista objektets alla dåliga sidor och egenskaper, från lepasig mackor till frasiga naglar. Funkar det?
Alltså jag tänker så här, att det kan väl vara lite hjälpsamt om man ska sitta och försöka göra en sån nykter utvärdering. Mm. Men det kommer inte att hjälpa dig att sluta tänka på den här personen, tvärtom.
Mm.
Det är lite grann som det här, finns ett klassiskt psykologiskt grepp, att man ber en person att nu ska du inte tänka på en gul citron i 30 sekunder. Och så.
Blå citron däremot går utmärkt.
Ja, och då blir det så att den här personen som man frågar, när man kollar efteråt, så har den tänkt på en gul citron 12 gånger.
Mm.
För att det har att göra med hur språket funkar, att när du sitter där med den listan, så kommer du också börja tänka på massa andra härliga saker
just
med
det,
den här personen.
Just det. Och plus att jag lägger massa tid på när personen erbjuds utrymme i mitt liv.
Ja, så att kanske att man kan göra det någon gång, men inte att man liksom fastnar i den typen av listmakeri.
Man behöver ju faktiskt inte heller spara den här listan i sin telefon ett decennium senare.
Nej, men det blev ju bra content.
Om man tänker sig att några av våra lyssnare kanske sitter i en riktigt saftig, olycklig kärlek nu, eller obesvarad sådan. Vad har forskningen att säga oss om hur man ska handskas med detta?
Jag läste en artikel då av en forskare som heter Diane Grandy, där hon tipsar om steg som man kan ta till om man är i den här situationen. Mm. Och jag tyckte att de lät vettiga.
Hur gör Grandy och company när man ska forska på en sån här sak? Man har jättemånga olyckligt kära personer och sen så ber man dem göra olika saker och så mäter man utfallet.
Jag tänker att det liksom går till lite så här, att man tänker på det här som ett liksom problembeteende.
Mm.
Och sen så behandlar man det ungefär som man skulle göra med andra problembeteenden.
Och det var lite befriande också att tänka på olycklig kärlek som problembeteende. Ungefär, ja, som så här, du har karies.
Så vi kör igenom dem. Allra först då, som så ofta när man behöver ta tag i sig själv, så börja med att inta ett observatörsperspektiv. Sätta sig en meter utanför sitt eget huvud och kika ner på sig själv. Och vad är det jag pysslar med? Är det här ett mönster? Hamnar jag ofta i det här? Hamnar jag alltid i samma? Är det här en vanlig upplevelse för mig, att jag är förtvivlat, obesvarat kär i någon snubbe eller tjej eller så? Så att börja med det.
Mm.
Är det här ett liksom mönster som behöver brytas? Och i steg två kan man då börja fundera på, varför gör jag så här? Är det för att undvika risk? Till exempel då risken att avvisa sin relation där känslorna är ömsesidiga.
Mm.
Att man inte riktigt vågar kasta sig ut i en relation som innebär den typen av risk.
Just, det förutsätter lite det att man ens obesvarade kärlek tenderar att rikta in sig på omöjliga objekt.
Ja, första observation och sen lite analys. Vad kan det här bero på? När man får den självkännedomen, då blir det lite lättare att sitta på händerna nästa gång. Mm. Om man märker att man är på väg in i något liknande. Quit playing games with my... Och sen tipsade Grandy här om att man ska undvika att kasta sig in i något nytt direkt efteråt.
Mm. Rebound.
Utan att träna på att lägga sin energi på andra typer av relationer under en period, till exempel vänner.
Mm.
Hon föreslår 6 månader minst, men det tyckte jag kändes som en ganska godtycklig tidsperiod faktiskt.
Mm.
Så ta hand om sig själv, men undvika överdrivet självfokus så att man inte blir den här ältaren då, som sitter och bara, det kommer aldrig bli som det var med Anna-Lotta. Mm. Unbreak my heart, say you love me again. Befria din värld från personen som är föremål för dina känslor.
Åh, här vill jag alltså ta en gul överstrykningspenna och highlighta.
Mm.
För den där grejen är ju så effektiv och så svår. Alltså, hur många gånger har man inte suttit med en hjärtekrossad vän som lik förbaskat ska fortsätta följa objektet i liksom alla sociala medier och objektets alla syskon och vänner och gå på festerna där den här personen är, fortsätta prenumerera på tidningen som den läste. Alltså,
ja.
Det funkar alltså, säger forskningen, att skita i det.
Ja, det är någonting då som kallas stimuluskontroll egentligen. Mm. Samma grej på psykologspråk, att man tar bort sånt som triggar negativa känslor. Man hjälper sig själv att skapa en lite behagligare situation.
Mm.
Till exempel genom att sluta följa den här personen som skapar en känsla av hjärtekross i sociala medier.
Mm.
Busenkelt.
Och även alltså, i förlängningen där, så säger, gå inte till det där stället där det finns en liten risk att den här personen dyker upp. För även om den inte gör det, så kommer hela upplevelsen stå i relation till den här personen.
Ja. Exakt, och det här kan man säga då är någonting man kan ägna sig åt under en period.
Mm. Avgiftning.
En liten avgiftning, ja. Men sen så får man vara försiktig så att det inte blir liksom ett undvikande.
Mm, just det.
För det är en sån här grej som jag har stött på hos klienter eller hos kompisar också för den delen. Att man till exempel att jag kan inte vara i den stadsdelen ett och ett halvt år senare för att det finns en mikroskopisk risk att jag skulle stöta på person X.
Just så, då har hans liv blivit lite begränsat.
Då har livet blivit väldigt begränsat och då är det ett problem och då behöver man faktiskt jobba med liksom exponering eller att utsätta sig.
Just det, sen pratar man rädd för svanar så att långsamt närma sig en svan och se vad det är så farligt.
Yes, precis.
Och finns det någon sån liksom formel för det där? Hur länge tycker du att man ska ha sin lilla avhållsamhetsperiod och hur vet man att den bör vara över?
Jag har gjort det där själv liksom med ett så här, psykologperspektiv men också som så här, privatperson då, att jag har varit lite hjärtekrossad, lät bli att följa den här personen eller så här, mutade personen i sociala medier tills jag en dag hade liksom läkt. Då kände jag så här, nu kan jag släppa på och det kanske kommer kännas lite i början, men det kommer nog gå över. Nu är jag liksom redo för den här exponeringen sådär. Och sen så fick jag det och sen så blev jag klar och kunde släppa det.
Men du har ganska bra självkoll, för jag vet ju både jag och många i min närhet som gladeligen efter 2 dagar skulle säga, nej fast nu är jag fine, så nu ska jag bara skicka ett litet sms och bara höra hur det är. Alltså så att det liksom, att man inbillar sig att det är att man är färdig, men i själva verket så är man bara ute efter en till jävla shot.
Man är ute efter en sån här liten intermittent förstärkning, att man bara hoppas på någon liten, och får det kanske ibland. Man skickar ett sms, den här personen svarar inte, man bara okej, väntar till dagen efter, skickar ett men då kanske det dyker upp något litet och så väcks det här kärleksmonstret igen då. Så att det kan hända. Så att man ska försöka undvika att utsätta sig själv för den intermittenta förstärkningen, för den kan vara så otroligt kraftfull. Helen Fisher, kärleksantropologen, forskare, skrev en forskningsartikel som heter väldigt deskriptivt In the brain, romantic love is basically an addiction, vilken hon jämför kärlek med beroende. Liksom, hon tar upp där att obesvarad kärlek har mycket gemensamt med substansberoende, på att man har det begäret, man kan utveckla tolerans, man får återfall etc. Och så att man kan hjälpa sig själv lite grann med liksom, bort med alla flaskor.
Det är därför också att det tar återfall och inte får återfall. Man tar ett återfall.
Så att det är ett sätt att hjälpa sig själv, att vara lite faktiskt schysst med sig själv i en besvärlig fas. Och sen ska man se upp som sagt då, så att det inte blir ett undvikande sen.
För min del det här med just avgiftning. Jag var ju med om en sån sak med tidigare nämnda den här listan som jag rabblade upp i början. Listan hjälpte inte, jättemycket annat hjälpte inte, tills vi till slut fick fatta ett gemensamt beslut. Eller om jag kommer inte ens ihåg vem det var, men det var åtminstone tillräckligt gemensamt för att ingen skulle bryta det. Jag tror det var jag som sa, nu hör du inte av dig överhuvudtaget i några kanaler på 30 dagar. Jag var så kär så att det var inte sant, men på 30 dagar får inte du höra av dig på något sätt. Och dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 så kände jag att jag hatade mig själv så mycket för att jag hade kommit med det här förslaget. Och vecka 2 så plötsligt liksom så här, ja men vänta, det infinner sig lite tid i mitt liv som jag kan göra något annat med. Och vecka 3 så kanske jag började göra de här andra sakerna och det kanske öppnade upp nya dörrar. Och på allvar, 30 dagar senare så var jag fine med den här personen. Vi hade bestämt att vi skulle ses någonstans och liksom prata. Och jag var helt ointresserad av det. 30 dagar. Och alltså i min värld så är det en av de gånger jag liksom aldrig kan inte minnas att jag har varit så, ja men just addicted, besatt av någon.
Jag tycker att jag känner igen det. Jag har gått också från väldigt, väldigt starka känslor till inte så himla... eller typ att man bara upptäcker en dag, men gud, jag har inte tänkt på X på hela dagen. Wow, det tog 3 veckor. Och jag var ju helt besatt, det är väl ett bra ord, av henne.
Man framstår också som en ganska banal människa som ena stunden bara, jag kan inte leva utan dig, så bara, happ. Så var man över det lite snabbare än en genomsnittlig patient kommer igen.
När man är mitt uppe i det där så kan man ju ha den typen av tankar. Så här att, alltså livet är ju egentligen helt... Det kommer aldrig bli kul. Det kommer aldrig att ha något vettigt innehåll eftersom jag inte kan vara med den här personen. Och, så, och sen 3 veckor senare så är allting kanon. Utan den här personen. Och sen bara en sista litet take home message. Att man ska släppa kontrollen och acceptera att man inte kan styra andras känslor. Det är ju nästan kärnan i det här. Man har ingen kontroll. man har ingen kontroll över det. Alltså, du kan inte bestämma att någon ska vara kär i dig.
Nej. Och det spelar ingen roll hur mycket du blir allt du inbillar att den här personen vill ha. Eller hur mycket du klipper rätt frisyr, går på rätt ställen, läser rätt böcker. Det är inte din sak att avgöra. Du kommer inte kunna lösa det.
Nej, man kan inte det. Alltså, det är väl klart att man kan påverka förutsättningarna på olika sätt. Men i slutändan så kan inte du styra vad som pågår i någon annans huvud eller hjärta.
Det var allt för oss i denna säsongens första avsnitt av Dumma människor. Med mig Lina Thomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vår producent heter Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt av Dumma människor ska vi prata om storytelling. Det är nämligen väldigt mycket mer än en fräck kurs på en reklamskola. Det handlar om hur vi ser på oss själva, vad som händer i terapirummet och dessutom naturligtvis böckerna och filmerna vi läser och hur allt detta hänger ihop.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.